Pingstdagens läsning är ur Apostlagärningarna. När pingstdagen hade ingått var alla lärjungarna indräktigt församlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån såsom av en våldsamt framförande storm, och det uppfyllde hela huset där de satt. Och tungor såsom av eld visade sig för dem, och det fördelade sig och stannade över var och en av dem. Och det uppfylldes alla av den helige ande, och började tala på olika tungomål, allt eftersom den helige ande ingav dem att tala. Och i Jerusalem bodde judar, gudfruktiga män av alla folk under himlen. Då nu dånet hördes strömmade mängden tillsammans, och det blev stor förvirring, ty var och en av dem hörde dem tala på sitt eget språk. Och alla häpnade, förundrade sig och sa, se, är icke alla dessa som talar galileer? Hur hör vi då var och en vårt eget modersmål? Parter, meder, elamiter och det som bor i Mesopotamien, Judeen, Kappadocien, Pontus och Asien, i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i det trakter av Libyen som gränsar till Cyrene, och främlingar från Rom, judar och proselyter, kreter och araber. Alla hör vi dem på våra egna tungomål tala om Guds väldiga gärningar. Fortsättningen av det heliga evangeliet enligt Johannes. I den tiden sa Jesus till sina lärjungar, om någon älskar mig så håller han mitt ord, och min fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som icke älskar mig, han håller icke mina ord. Och dock är det ord som ni hör icke mitt, utan faderns som har sänt mig. Detta har jag talat till er medan jag ännu är kvar hos er. Men hugsvalaren, den helige ande, vilken fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Frid efterlämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Icke ger jag den så som världen ger. Ert hjärta ska icke vara oroligt, ej heller försagt. Ni har hört att jag har sagt er. Jag går bort, men jag kommer åter till er. Om ni älskar mig så skulle ni glädja er att jag går till fadern, till fadern är större än jag. Och nu har jag sagt er det förrän det sker på det att ni ska tro när det har skett. Härefter ska jag icke tala mycket med er, till denna världens första kommer, men i mig har han ingen del. Dock sker detta för att världen ska förstå att jag älskar fadern och gör så som fadern har bjudit mig. I faderns och sonens och den helige andes namn, amen. I bergspredikan, som vi skulle kunna kalla för vår Herres Jesu Kristi radikala programförklaring, där han förklarar hur han ska fullborda lagen, inte avskaffa utan leda till större fullkomlighet, där anbefaller Herren i stigande grad av fullkomlighet ett nytt sätt att leva, så att säga, ett fullkomligt sätt att leva, som han uttrycker i de 8 saligprisningarna. Till att börja med anbefaller Herren ett totalt avståndstagande från den lycka som består i uppfyllandet av syndiga begär, en falsk lycka. Att sträva efter uppfyllandet av oordnade sinnliga begär som ju hindrar oss på vägen till Gud. Dessa kan bestå i oordnade begär till yttre ägodelar och ära, och därför säger Herren saliga är de anden fattiga. Det kan bestå i hämndlystnad och önskan att ha makt över andra. Och därför säger Herren saliga är de saktmodiga. Eller så kan de bestå i sinnliga njutningar. Och därför säger Herren saliga är de som sörjer. Därefter anbefaller Herren det aktiva livets dygder. De dygder som vi utövar i umgänget med andra människor framför allt. Och han anbefaller dessa som en förberedelse. En väg fram till livet med Gud. Han säger att om vi strävar efter fullkomlighet så ska vi med iver göra det som rättvisan kräver. Vi ska uppfylla vår plikt med iver. Saliga det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Alltså att utföra vår plikt med sådan iver, med sådan längtan att göra vår plikt att det kan jämföras med den längtan efter dryck och föda som de har som törstar och hungrar. Vi ska också utföra frivilliga tjänster, kärlekstjänster till de som behöver vår hjälp. Och därför säger Herren också, saliga är de barmhärtiga. Och Herren förklarar att människans fullkomlighet består i det kontemplativa livet med Gud. Det vi kallar det kontemplativa, därför att det är så att säga koncentrerat på det som hör livet efter detta till. Det är koncentrerat på det som överstiger denna värld. Det har inte att göra med några direkta handlingar eller gärningar i denna värld, utan det är koncentrerat på det som hör himmelriket till, så att säga. Och vi ska förbereda oss inför detta just genom det aktiva livets dygder, som Herren anbefallde genom den fjärde och den femte saligprisningen. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet och saliga de barmhärtiga. Och genom det aktiva livets dygder så når människan en fullkomlighet i sig själv, och den uttrycker Herren genom att säga: saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Det som så att säga har blivit fullkomliga i sig själva kan sägas vara renhjärtade. De som har stillat alla ordnade begär, de som är helt inriktade på Gud, på Guds vilja och på att älska Gud, de kallas renhjärtade och de ska se Gud. Och vi fullbordas också gentemot vår nästa, och där säger Herren: saliga de fridstiftande, det ska kallas Guds barn. Den som förhåller sig korrekt och fullkomligt gentemot sin nästa kommer att stifta frid, åtminstone i den meningen han kommer att ha ett ordnat förhållande till sin nästa. Det behöver inte nödvändigtvis betyda fred i den här politiska meningen avsaknad av stridigheter, men det betyder frid i en högre mening, i en mening att en ordning råder, en korrekt och rättrådig ordning råder. Saliga det fridstiftande, det som ordnar sina liv rätt. Och den åttonde saligprisningen är en sorts sammanfattning av alla de tidigare föregående. Där säger Herren: saliga är de som lider förföljelse för rättfärdighetens skull, ty dem hör himmelriket till. Där vill Herren inskärpa med vilken iver och med vilken offerberedskap vi ska försöka uppfylla de här idealen som Herren predikar i bergspredikan. Vidare säger Herren också i bergspredikan till oss: var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Om vi betraktar dessa Herrens uppmaningar i bergspredikan så ställer man sig gärna frågan: hur ska detta ske? Hur ska detta vara möjligt? Vi är så svaga, vi frästas så lätt, och hur ska vi kunna uppfylla detta höga ideal som Herren här predikar? Vi kanske känner igen att det är ett gott ideal som Herren predikar, att det är en fullkomlighet, men att det är just ett ideal som Herren predikar. Hur ska detta vara möjligt? Vi som är så svaga. Och svaret på den frågan är precis det vi firar idag på pingstdagen. Svaret på frågan är att det är genom den helige andes inverkan i själen som människorna, Kristi efterföljare, kan nå denna fullkomlighet som Herren predikar i bergspredikan. Herren säger ju: hugsvalaren, den helige ande, vilken fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Och Herren säger också, som jag för övrigt citerade redan förra veckan på sjätte söndagen efter påsk: när de överlämnar er till domstolarna så ska ni icke tänka efter hur eller vad ni ska tala, ty det ska ge sig i den timmen vad ni ska tala. Ty det är icke ni som talar, utan er faders ande som talar i er. Det handlar alltså om att den helige ande i någon mening tar över och leder Kristi efterföljare till en fullkomlighet som de i sig själva inte är kapabla till. När vi talar om den helige ande och att han leder själarna, att han i någon mening tar över kommandot så att säga, även om själarna naturligtvis fortfarande genom sin fria vilja måste samarbeta med den helige andes ingivelser. Det vi alltid måste komma ihåg i det här sammanhanget är att den helige ande leder inte till något nytt, i meningen något nytt som skulle vara i motsats mot det som Herren redan har lärt ut. Den helige ande kan inte komma idag och inspirera eller inge oss tankar som skulle stå i strid med det som Herren har lärt ut och det vi har fått genom apostlarna. Detta betonar Herren när han säger: När denne sanningens ande kommer ska han lära er all sanning. Ty han ska icke tala av sig själv, utan vad han ska höra, det ska han tala. Han ska förhärliga mig, ty han ska ta av mitt och förkunna för er. Alltså den helige ande har inget eget oberoende budskap så att säga. Han ska icke tala av sig själv, utan vad han hör, det ska han tala. Och vi ser den helige andes inverkan på apostlarna, också detta nämnde jag redan förra veckan. Före pingstdagen, innan apostlarna tar emot den helige ande i fullhet så att säga, det var inte det att de saknade att den helige ande inte var i deras själar redan före pingst, det var han naturligtvis. De älskade Gud, de befann sig i nådens tillstånd och därför bodde Gud så att säga i deras själar. Men det som hände på pingst var att de tog emot den helige ande i fullkomlig grad. Den helige ande uppfyllde deras själar. Och innan dess så var det lite oklart, i alla fall för somliga av apostlarna, vad det hela egentligen gick ut på. Som jag sa förra veckan så frågar en av lärjungarna Herren på själva Kristi himmelfärds dag: Herre, ska du nu återupprätta Israels rike? En politisk föreställning om vad det var. En alltför politisk och världslig föreställning om vad det var Herren egentligen hade kommit för att göra. Så det rådde viss oklarhet. Och de var också rädda. Vi läser hur de gömde sig. De gömde sig, de var oroliga och rädda för att även de skulle gripas och avrättas, liksom Herren. Men efter pingst så är det annorlunda. Då predikar de med tydlighet den korsfäste Herren som den Gud som regerar från korsets trä. Och de är heller inte rädda. Det är varken råder inga oklarheter och de är heller inte rädda. Och detta sker genom den helige andes inverkan. Och man brukar säga att denna typ av inverkan framförallt sker genom den helige ande, så kallade sju gåvor. Vishetens och förståndets gåva, rådets och starkhetens gåva, kunskapens och fromhetens gåva och Guds fruktans gåva. När vi talar om den helige andes gåvor så menar vi gåvor i en speciell mening. Alla de övernaturliga dygderna, bland vilka de viktigaste är tro, hopp och kärlek, genom vilka vi kan nalkas Gud, komma nära Gud på ett sätt som vi inte har någon möjlighet eller rätt till endast genom vår natur, utan först genom att Gud ger oss den speciella möjligheten eller förmågan. De här övernaturliga dygderna är också någonting som Gud skänker. I den meningen är de också gåvor. Men när vi talar om den helige andes sju gåvor så menar vi en särskild sorts gåva. Faktum är att i Bibeln så används ett annat uttryck. Där talas det om de sju andar, alltså vishetens och förståndets ande, rådets och starkhetens ande. Det finns en viss fara med det här uttryckssättet, för det är inte, naturligtvis inte sju olika varelser det handlar om. Allt är den enda helige ande och den helige andes inverkan i själen. Så vi kanske kan drista oss till att använda det svenska uttrycket anda. Vi talar ju om laganda och kämparanda. Alltså det är en inverkan av den helige ande i själen. Eller om vi ska vara mer precisa så är det faktiskt en sorts kvarvarande disposition eller kvalitet i själen. Det är någonting som så att säga ändras i själen som gör människan mottaglig för Guds ingivelser. Har man den helige andes gåvor, sju gåvor, har man dem i full grad så är man mycket mottaglig för Guds ingivelser. De har alltså förmågor att låta sig ledas av och sättas i Guds tjänst. Att utföra Guds vilja på ett mer fullkomligt sätt än vad vi kan göra själva, ens med hjälp av de övernaturliga dygderna. För att göra oss någon sorts föreställning av detta, dessa lite svåra begrepp, så låt oss försöka oss på en liknelse. Man kan jämföra människans strävan till det eviga livet med en liten båtsfärd över ett stormigt och besvärligt hav. Och på andra sidan av det här havet så finns det eviga livet. Med våra tomma händer kommer vi inte långt. Det går inte att paddla över ett hav med bara händerna. Så att vi behöver ett redskap. Och det första redskapet vi erhåller, det är så att säga som åror. Det är de övernaturliga dygderna. Framförallt tro, hopp och kärlek. Det är åror som vi inte har någon rätt att kräva, men som Gud skänker oss därför att han älskar oss. Och med hjälp av de här årorna, de övernaturliga dygderna, kan vi börja färdas åt rätt håll. Men det hela är osäkert, det är en osäker färd. Genom tron till exempel så ser vi ju på ett dunkelt sätt, liksom i en spegel som Paulus säger. Det är som när man ror så sitter man ju som regel med ryggen åt det håll som man ska, så det är svårt att se. Och det är även förbundet med andra svårigheter och möda framför allt. Och detta är inte tillräckligt. Vi kan visserligen påbörja vår färd, vi kan börja göra någonting för att komma åt rätt håll, så att säga börja nalkas det eviga livet. Men det är inte tillräckligt för att vi ska nå hela vägen. Och där kommer den heliga andes gåvor in. När den heliga andes gåvor kommer in i bilden så är det som att sätta mast och segel i båten. Det ger båten en möjlighet att föras åt rätt håll av vinden, det vill säga den heliga andes inverkan. Genom Guds ingivelse som är som en vind som så att säga driver båten så att den seglar åt rätt håll. Men det här är förstås inte vilka segel som helst. Varje liknelse haltar ju lite. Den här typen av segel som vi alltså jämför den heliga andes gåvor med, de blir större och bättre ju mer vi anstränger oss. Det är som att ha segel i båten som växer och blir bättre ju mer vi ror, så att säga. Så att den heliga andes gåvor alltså gör oss mottagliga för Guds ingivelser, så att Gud kan leda oss och ge oss både riktning och kraft att utföra mer fullkomliga handlingar, leda oss till en större fullkomlighet än vad vi är kapabla till själva, ens med de övernaturliga dygderna. Och det är alltså genom den helige andes gåvor som Gud leder oss till de fullkomligheter, den grad av fullkomlighet som Herren talar om i saligprisningarna i bergspredikan. Den grad av fullkomlighet som vi kan tycka verkar svår, nästan omöjlig att uppnå. Att vara fullkomlig så som Fadern själv är fullkomlig. Hur ska vi klara av det? Och svaret som sagt är att det är Gud som åstadkommer detta i oss naturligtvis. Och med avseende på saligprisningarna så är det framförallt genom den helige andes 7 gåvor som detta sker. Vår tro, den första av de teologiska dygderna, den första av de dygder som direkt förenar oss med Gud, tron görs fullkomligare genom 2 olika gåvor. Dels kunskapens gåva och dels förståndets gåva. Kunskapens gåva hjälper oss att i trons ljus förstå det sanna värdet av skapade ting, alltså av det skapade, och leder oss till att om så krävs sörja över att vi varit alltför fästa vid skapade ting och låtit oss distraheras från Gud. Och det motsvarar alltså saligprisningens saliga är det sörjande. De som sörjer över att ha låtit sig distraheras av skapade ting och i trons ljus förstår de skapade tingens ringa värde i jämförelse med Gud och kärleken till Gud. Saliga är det sörjande, det ska tröstas med andlig glädje. Förståndets gåva fullkomnar också tron och den hjälper oss att nå en djup förståelse för vad tron lär. Vad tron faktiskt betyder, vad det är tron lär ut. Och den renar vårt förstånd, inte bara på den nivån att den renar förståndet från sinnlighet och synder som hindrar en förståelse för det tron lär ut, utan vi menar att den renar förståndet på ett mer fullkomligt sätt. Den renar vårt förstånd från missförstånd och vanföreställningar. Det här är den 6:e saligprisningen och saligprisningarna är, i alla fall om vi ska följa den helige Augustinus och den helige Thomas, de är uppräknade i en sorts stigande fullkomlighetsordning från den minst fullkomliga till den mest fullkomliga saligprisningen. Och de följer där också den helige andes gåvor. Den helige andes gåvor brukar man dock som regel räkna upp från den mest fullkomliga, vishetens gåva, ända ner då till den så att säga minst fullkomliga gudsfruktan. Saliga är de renhjärtade, ty de ska se Gud. De som har vars förstånd, vars själar har renats från missförstånd, vanföreställningar genom förståndets gåva, den särskilda helige andes gåva som på detta sätt fullkomnar tron. Hoppets dygd görs fullkomlig genom Guds fruktans gåva. Det är en gåva som får oss att frukta och fly de två synder som går emot hoppet. Guds fruktan får oss dels att fly misströstan. Den misströstan som ofta kommer genom att vi sätter allt för stort hopp till oss själva och till vår egen kraft. Guds fruktan lär oss att frukta vår egen svaghet och därför sätta vårt hopp till Gud. Den lär oss också att frukta den dumdristighet som frästar Gud genom att sätta falskt hopp till Guds barmhärtighet. Den som hoppas nå frälsning utan att öva dygderna eller att nå förlåtelse utan ånger och botgöring frästar ju Gud genom ett dumdristigt falskt hopp. Guds fruktan får oss att fly sådan dumdristighet genom att lära oss att frukta Guds rättvisa och att så inte frästa Gud utan att anstränga oss att behaga honom. Så att Guds fruktan lär oss att underordna oss Gud, att inte söka vår egen upphöjelse, inte sätta vår salighet så att säga i vår egen upphöjelse eller i oss själva genom stolthet eller yttre ägodelar eller ära eller så. Och därför passar detta till den här saligprisningen: saliga är i anden fattiga. Guds fruktan hjälper för övrigt också måttlighetens dygd. Den hjälper inte bara hoppet utan också måttlighetens dygd genom att Guds fruktan lär oss att undvika och slå bort frestelser till sinnliga överdrifter. Synder och sinnlighet som skulle misshaga Gud. Också den tredje av de teologiska dygderna, kärleken, den görs fullkomlig genom vishetens gåva. Den här gåvan kallas för vishetens gåva eftersom en kärlek som har blivit fullkomlig, en fullkomlig kärlek till Gud, ger oss en sorts släktskap med Gud, eller att vi börjar likna Gud. En connaturalitas som den helige Thomas talar om, att likna, att börja ha en liknande natur med Gud, eller hur vi ska uttrycka det hela. Och på så sätt når den själ som har en fullkomlig kärlek till Gud en förståelse för gudomliga ting, inte genom teoretisk och teologisk spekulation, genom att vi förstår Gud som man förstår en nära vän, i vars tankar man kan sätta sig in, så att säga. Det är det som kärleken till Gud, när den blir fullkomlig, när den når fullkomlighet, leder till. Och genom denna förståelse för Guds rådslut kan vi också rätt ordna vårt liv i enlighet med den ordning som Gud vill. Men att rätt ordna och sätta saker i rätt ordning, det är vad man brukar kalla för den vises speciella förmåga. Det är en speciell vishet i att kunna ordna saker och ting. Men en fullkomlig och stabil ordning, det är just vad den heliga Augustinus kallar för definitionen på fred eller frid. En tranquillitas ordinis, en lugn och stabil ordning, det är det som vi menar med frid eller fred. Därför passar här den sjunde saligprisningen: saliga är det fridstiftande. Och det ska kallas för Guds barn, därför att de som inrättar sina liv i enlighet med Guds vishet, de börjar likna Guds son, som ju är den gudomliga visheten som antog en mänsklig natur. Så att genom att härma Herren, genom att inordna våra liv i enlighet med Guds visa rådslut, vilket ju vår Herre Jesus Kristus är det bästa exemplet på naturligtvis, det fullkomliga exemplet, så kan vi likna honom, kan därför börja kallas för Guds barn, Guds adoptivbarn. Så saliga är det fridstiftande som rätt ordnar sina liv efter Kristi förebild, och de ska kallas Guds barn. Och detta, kärleken, är den högsta teologiska dygden. Vishetens gåva är den högsta gåvan. Och den här saligprisningen, saliga är det fridstiftande, till det ska kallas Guds barn, är också den högsta saligprisningen. Om vi bortser från den åttonde, som då är, som jag tidigare sa, en sorts sammanfattning av allihop. Alla de tidigare sju saligprisningarna. Vi kan inte tala om alla saligprisningarna och gåvorna i samma detalj naturligtvis, det drar ut allt för långt på tiden. Men låt oss bara i korthet lista dessa så att säga nedifrån och upp för att också ge förståelse för hur det är en sorts rangordning från den minst fullkomliga som är gudsfruktan till den mest fullkomliga som är vishetens gåva. Gudsfruktans gåva hjälper oss, som vi redan sagt, dels att öva måttlighet, alltså den hjälper måttlighetens dygd genom att undvika syndiga synliga njutningar, och dels fullkomna den hoppet genom att lära oss misstro mot oss själva och att sätta all tilltro till Gud. Den för hoppet till den fullkomlighet som uttrycks i saligprisningen. Saliga är det i anden fattiga, som inte ser sin rikedom i något jordiskt, utan ser sin rikedom i Gud. Förstår att Gud är det viktigaste. Saliga är det i anden fattiga, till dem hör himmelriket till. Fromhetens gåva hjälper rättrådighetens dygd och leder den till en fullkomlighet genom att lära oss att se Gud som vår fader och vår medmänniska som barn till samma fader. Och det ger oss en mildhet och tar bort oviljan att göra gott mot och ha fördrag med vår nästa. Det tar bort oviljan att göra gott och det hjälper oss att ha fördrag med vår nästa. Och därför heter det saliga är det saktmodiga. Alltså fromhetens gåva leder oss till att bli saktmodiga. Kunskapens gåva hjälper tron och ger, som vi också redan sagt, oss en förmåga att i trons ljus förstå det sanna värdet av skapade ting. Och det leder oss till att de så krävs sörja över att vi varit alltför fästa vid skapade ting och låtit oss distraheras från Gud. Saliga är det sörjande, till det ska tröstas, det ska finna tröst i andliga ting. Starkhetens gåva fullkomnar en dygd som har samma namn, starkhetens eller ibland modets dygd, och det får oss att eftersträva rättfärdighet, eftersträva helighet, även när det är svårt och till och med farligt. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de som längtar efter rättfärdighet på samma sätt som en hungrig eller törstande längtar efter mat och dryck. Rådets gåva hjälper och fullkomnar klokhetens dygd och lär oss att välja de bästa medlen för att nå vårt eviga mål i himlen. Men det bästa medlet för att nå saligheten är naturligtvis Guds barmhärtighet. Och för att erhålla barmhärtighet måste vi vara barmhärtiga, som Herren lär oss be i Fader vår. Förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Alltså, det passar till den här saligprisningen, saliga, det barmhärtiga, till dem ska vederfaras barmhärtighet. Också då förståndets gåva, som vi redan varit inne på, den fullkomna tron, renar vårt förstånd så att vi rätt kan förstå de uppenbarade sanningarna. Saliga är det renhjärtade, till det ska se Gud. Och vishetens gåva, den mest fullkomliga gåvan, som fullkomlar den mest fullkomliga av de teologiska dygderna, nämligen kärleken. En fullkomlig kärlek gör att vi i viss mening liknar Gud och ger oss en sorts intuitiv förståelse för Guds rådslut så att vi rätt kan ordna vårt liv i frid med Guds ordning och så likna Guds vishet som ju är vår Herre, Guds vishet som antagit mänsklig natur. Och därför heter det saliga är det fridstiftande till det ska kallas Guds barn. Så att vi ser alltså, kära vänner i Kristus, hur det är med den helige andes och hans sju gåvors hjälp vi ska uppfylla Herrens radikala program som han uttrycker i bergspredikan. Vi är inte så att säga satta att av egen kraft uppfylla detta, utan det är den helige andes kraft, den helige andes som kommer i våra själar, som kommer över apostlarna i fullhet på pingstdagen och som vi genom bön tillsammans med den heliga jungfrun, som vi redan många gånger påpekat, var tillsammans med apostlarna, de förberedde sig för den heliga andes ankomst och som också var med dem när den heliga ande kom och uppfyllde deras själar i fullkomlig grad. Hon som naturligtvis också har den heliga andes sju gåvor i fullkomlig grad. Vi måste be om att den heliga ande kommer, uppfyller våra själar. Be särskilt denna pingstfest, då han uppfyllde apostlarnas själar fullkomligt. Och vi måste komma ihåg hur speciella de här seglen är på vår lilla skuta. Seglen blir större och bättre ju mer vi ror. Den helige andes gåvor har en större verkan Vi erhåller den helige andes gåvor i fullkomligare grad ju mer vi anstränger oss att också öva de kristna dygderna. Så kära vänner i Kristus, genom bön, genom att öva dygderna, genom att sätta vår tilltro till den helige ande och hans inflytande i vår själ, att öppna oss för detta inflytande, så ska vi inte misströsta utan hoppas och med glädje sträva efter att uppfylla och försöka uppnå det höga ideal som Herren predikar i sin bergspredikan, det program han uttryckte i början av sitt offentliga liv och det program som han också gav medlet till att kunna uppfylla när han sände den helige ande på pingstdagen. I Faderns och Sonens och den helige andes namn. Amen.